Välmött i Jesu namn. Vi ska än en gång samla våra tankar i bön till han som alltid hörer. Ja, vi påkallar dig, himmelske far, och vi tackar dig för din visdom och kärlighet. Att du fant en väg till att frälsa en förtapt mänsklighet. Så vill jag tacka dig, Jesus, för att det också kom en dag i mitt liv då jag fick se något mer än det legemliga öjet ser. Herre, du vet, jag kunde inte tro på det jag inte såg. Och nu har du lärt mig något om det eviga livets dimensioner. Något om evighetens världen och dess krafter. Så ber vi, Herre, för det står i ditt ord att den som söker ska finna, den som banker på ska det lockas upp för. Och nu ber vi, Herre, när vi banker på ordets dörr, att du ville locka ditt ord upp för våra hjärter. Och så öppna våra hjärter för ditt ord, så vi kan se vad det har att si oss idag. Amen. På onsdag kväll så var vi samlade om Gideons kall. Vi fick höra om den unge man som satt vetskrämt i en hule i backen med en presenning över av rädsel för fienden. Och så kom Gud och sa: du är den som ska leda striden mot fienden. Du ska befri Israel från fienden. Igår kväll var vi samlade om Gideons uppgör. Mannen som bygget alter, men som också rev ned avguds alter i sin fars hem. Och det betyder att vi är kommit så långt som till vers 33 i Domarboken 6. Och så fortsätter vi därifrån ikväll. Alle midjanitterne och amalekitterne och östens barn slog sig nå sammen och satte över Jordan, och de slog läger i Israeldalen. Men Herrens ond kom över Gideon. Han blåste i basunen, och Abiezerätten samlade sig och följde han. Han sände så bud omkring i hela Manasse, och de samlade sig också och följde han. Han sände bud till Aser och till Sebulon och till Naftali, och de kom och sluttet sig till dem. Då sa Gideon till Gud: därsom du vill frälse Israel vid min hand, som du har sagt, så lägger jag nå denne ulldotten på träskeplassen. Visst det där faller dugg bara på ullen, mens det är tört på hela marken, då vet jag att du vill frälse Israel vid min hand, som du har sagt. Och slik blev det. Da han tidlig näste morgen stod upp och krystet ullen, presset han ut dag av den, en hel skål full av vann. Men Gideon sa till Gud: la icke din vrede bli upptänt mot mig, om jag talar en gång till. Jag ville gärna få göra en pröve till med ullen. La nå ullen vara törr, mens duggen faller på hela marken. Och den natten gjorde Gud det slik. Ullen var törr, men över hela marken låg det dugg. Amen. Domarboken 6 begynte ju med orden att Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögne. Och så fick de leva i vanskligheter i 7 år. Fienden härjet och tog allt som var att leva av. Det är en tid som är alldeles hopplös. Det första året är nog en ting. Så går det 1 år till. Du kan ju bara tänka dig att du är i nöd. Det är helt förfärligt. Och så vänder du dig till Gud. Och så ser det ut som det sker ingenting. Det är som att visst det finns en Gud, så är han i vart fall icke till för mig. Och så går det 1 år till och ingenting sker. Och ända 1. Och så ökar fiendens styrka. Och på det 7:e året så lade de det icke vara noe igen att leva av. De har tagit all kreatur. De har stjålet en vär avling. Och så är det intet igen. Och fienden har vuxit mer stark än någon gång. Och säljer du och ditt land utarmet. Och det är den situationen han kallar Gideon. En vetskrämt man som har gömt sig i en vinpress. Gideon hade icke stor tro på sig själv där han satt i vinpressen. Det kan du stole på. Och ser du, det är nödvändigt. För Gud kan bruka oss, må vi miste all tro på oss själv. Och det är icke alltid det går så lättvint för sig. Och det väger Gud förer oss på för att uppnå det här är icke alltid så behagligt. Jag tänker bara på Peter. Alltså det var ju en period i discipelskapet hvor han stod fram och sa, selv om alle andre sviktade Jesus, så vill ikke jeg göra det. Och när Jesus snakket om döden sa han, jeg vill gå i döden för dig. Han var så frimodig. Han var så stark. Han var så imponerande. Och vi ville ha sagt, tänk hvis vi hade fått en slik förestander i vår menighet. För en kar. För en pondus och för en frimodighet. Men det var bara ett problem med han. Och det var det att han kände icke sig själv. Jesus säger till honom när han säger att han ska våga livet för Gud. Så säger Jesus, för hanen galer ska du förnekte mig tre gånger. Och så gick det. Och så gick han ut och gråt bittert. Hade han varit ansatt i en organisation idag hade han säkert fått sparken. Men alltså, han blev mött av Jesus. Nederlaget spreds nog, det kände nog de flesta till, icke bara disciplerna. Och så lige väl, så säger Jesus, du ska bli en klippe i menigheten. Det må alltid begynna med att han tömmer oss. Det må begynne med att vi mister tilliten till oss själv. Det må begynne med att vi må se vår synd. Och så prövar vi att övervinna synden. Och när vi har prövat på det en stund så ser vi att det är omtrent som att slåss med fejern. Ju mer vi slåss, ju svartare blir vi. Och så säger vi, det nytter icke. Jag är förtapt. Men så är det väldigt viktigt att det icke stanser där. För hvis vi får se vår synd, se vår svaghet och vårt elände och det stansar där, så blir vi det jag brukar kalla för resignationsteologer. Och så säger vi det, ja, det är bara sån där nå för tio och det är ingenting vi kan göra. Och så leder det till missmod och resignation. Och det är aldrig Guds plan med mänsket. Det är viktigt att mista tilliten till sig själv, men det är lika viktigt att det inte stansar där. Den Gud som har tömt oss på allt vårt eget, han vill fylla oss med allt sitt. En åndens fullhet från den allmäktige Gud i våra arme liv. Det är något annat. Tömt på sig själv, fyllt av tillit till Gud. Det är gott och nyttigt. Gideon, han var också förskrämt i begynnelsen. Och han är det också uppenbart längre fram. Han är det. Och likväl går han till handling. När han har skönt vad Gud ville. Det står ingenting om att han följde sig väldigt ovenpå. Men han rev ner. Han var faktiskt så rädd så han gjorde det om natten för att icke skulle se han. Men han gjorde det. Och min vän, så fort det är något du förstår av vad som är rätt och fel, gör det. Jag möter många människor i själesorg och samtale som säger, jag skulle önska jag förstod mer av Guds ord. Jag skönner så lite. Jag läser och jag ber till Gud om uppenbaring och jag läser. Och det är tört som flatbröd. Jag förstår så lite. Ja, men säger jag, är det möjligen sån att det du lille du allerede har förstått, det handlar du icke efter? Hvis Gud ger dig ett kart och pekar ut rättningen och så går du en annan rättning, varför ska han visa dig mer av vägen hvis du ändå inte har tänkt att gå? Varför ska han åpenbara mer? Jag mötte en på tåg. Vi var bara 2 i kupén och då plejer man ju utnyttja anledningen. Men folk blir ofta så hissig. Han blev helt vild alltså och sa det där med Gud. Det var inte något för han, för det att Bibeln, det var en förlegat bok. Det var inte något som var aktuellt idag. Han sa, det är, hvis du ska vara helt ärlig, sa han, så är det massor av ting som man inte förstår, och det var 1000 motsigelser. Alltså det är mycket jag inte förstår, men det är ingen motsigelser. Problemet är alltså, hvis jag ska förstå allt sammen, så är det som att ösa Middelhavet i ett vannglas, och det är rätt vanskligt. Men vet du, sa jag, jag ska fortälla dig en ting. Jag har mycket mer bekymmer med det jag förstår än det jag inte förstår. Jag vet att Gud är god. Jag vet att Gud är allmäktig. Jag vet att Gud ska komma igen i ära och makt och härlighet på himmelens skyer för att hämta sin brud och upprätta sitt rike och åpenbara Guds rike på jord. Ja. Det ska han, men det är väldigt mycket jag inte förstår. Men det jag inte förstår, det är ganska grejt. För det har jag inte något ansvar för, inte sant? Men det är det som jag har förstått som bekymrar mig. För det jag har förstått stämmer inte alltid överens med den måte jag lever på. Och det är allvarligt. Det är inte nog att Gideon är svag. Han må lära känna Herrens kraft. För det är bara det som kan förlösa oss ifrån frukt. Och det är den stora hemlighet. Vi snackar allt för lite om Guds frukt idag. Allt för lite. Får du se att du är skapt av Gud. Du är skapt till att leva i fällskap med Gud. Och det finns ett rum i vart mänskehjärte, troende eller icke troende. I vart mänskehjärte finns det ett rum som är bygget för Guds frukt. Och får icke Gud fylla det rummet, så kommer människor att fylla det. Får icke Gud ta den platsen, så kommer du att tänka, vad ska naboen säga? Vad ska arbetskamraten säga? Vad vill de tänka? Och så blir du styrt av mänskefrykten. Ja. Jag lurte länge på Johannes döparen. Vad som kunde göra han så frimodig. Där stod han mitt i hela det religiösa ledarskap och så kallade han de ormeyngel. Vi i vår kultur tänker kanske inte på vad det betyder. Men vad han egentligen säger, det är, dere som härstammar ifrån ham som fristet Adam och Eva i paradis. Det är släkte där det har. Det säger han till det religiösa ledarskap. Hvordan tör han? Jo, jag får förklaringen lite längre ut i evangeliet. När Jesus kommer. För då skrues tonan ner. Så böjer han sig ner och så säger han. Han som kommer där. Jag är icke en gång värdig att lösa upp skoremmen hans. Den respekten hade han för Gud. Och det blir liksom ett annat perspektiv än om man läser en dikt där det står att Jesus är en kompis jag delar en Coca-Cola med. Det är 2 värder det. Nej, han är icke det. Jag måste säga det. Jag är icke värdig att lösa hans skoremmen. Och det är min bön att Gud ska bevara mig där. För jag vet, glir jag ut av det, så kommer jag börja frukta människor. Och det är inte gott. Och Gud vill lösa dig från människofrukt. Det första vi läste ikväll var: alla amalekitter och midjanitter och östens barn slog sig samman och satte över Jordan. Det vi läste igår kväll är grunden till det här. För igår kväll läste vi: där byggde Gideon ett alter för Herren. Och överallt var någon bygger ett alter för Herren, så vaknar fiendskapen. Det kan du stole på. Vill du leva ett stille liv, så icke rejs någon alter för Gud i ditt liv. Skriv med strömmen. Säg gärna ja till sannheten, men säg aldrig nej till lögnen, så slipper du få någon mot det. Och lev ett tomt och meningsfullt, meningslöst kristenliv. Ja. Utan kraft. Utan inre ström. Utan beröring från evighetens världen. Bara med en teori och en teologi som du håller för att vara sann. Men det är inte det Gud har tänkt med dig. Och det intressanta här är att Han blev kallt och rive av Guds alter i sin fars hus. En skulle ju tänka att för det måtte Gud utrusta han med åndskraft. Men det märkliga är att han ger han kunskap först för att se vad han gör med den kunskapen. Och när den här mannen, unge mannen som han är, praktiserar den kunskapen och har gjort det, när altern är revet av Guds altern och han har byggt ända ett alter, men nå uppe på höjden så alla kan se det. Det första altaret, det var mellan han och Gud. Det har med troen att göra. Det andra altaret, det var för den stora mänskemassen. Det har med heliggörelse att göra. Och när de bägge alter är bygget, så står det. Och avgudsaltern är revet. Det var också ett uppgör där emellan dessa alter. Där står det, men Herrens ond kom över Gideon. Ja. Det är många som inte vill rive avgudsaltern i sitt liv. Och de vill heller inte bygga något synlig alter för Herren inför andra människor. Och så sitter de där hemma och ber mera av Guds ond om det. Min vän, begynn att göra så långt du förstår. Du kommer att komma till kort och det vet ingen bättre än Gud. Men då ser du det också. Det enaste Gud kräver av dig är att du ser det som det är. Du behöver inte förstilla dig och pröva att vara något annat än det du är. Det är dig Gud älskar. Ikke den du borde vara. Jag trodde det i många år. Jag slet mycket i mina unga år som kristen. Väldigt mycket. För du skönner, så skulle jag sätta mig ner och läsa, icke sant? Och så kom det alla möjliga andra tankar som... gärna tankar som en kristen icke en gång skulle tänka. Så då måtte jag pröva att riktigt ta mig samman och följa mig lite from och andäktig och så... pröv att ha lite lust till det här. Och så vidare. Eller när jag skulle be. Så kom alla möjliga tankar. Och så skulle jag pröva att manna mig upp lite. Och koncentrera mig och vara lite underlig. Tills det gick upp för mig. Att det här är ju teater det. Gud ser till hjärtat, icke till fasaden. Och det var så befriande. Det betyder icke att jag icke arbetar med frukt och beven på min frälse. För det har jag ett kall till. Jag lade icke bara skure och gå. Men alltså, jag är fri. Jag må bruka ett bilde. Tänk dig en gutt, han kommer på en ny skola. Och så blir han väldigt förälskad i en jente i klassen. Men han skönner ju det att det nyttar ju icke. För det är visst alla som är intresserade i hon. Men så en eftermiddag efter skolan så drister han sig till och sa han, du, jag lurte på om du kunde tänka dig gå på kafé samman med mig ikväll. Ja, sa han. Det kunde han. Och du vet, han flöj ju bort över vägen hem. Aldrig hade varit så lätt att gå. Och aldrig har klockan stått så stille. Men så kommer de där och så mötes de på kaféen. Och så citerar jenta ett stycke av Ibsen. Och så går hon hem. Så tänker han, vad var det här? Och så stämmer han ett nytt möte uka efterpå. Och då tar hon ett långt stycke ur Shakespeare. Och så går hon hem. Och tredje gången så prövde hon sig på ett annat känt stycke. Men då huskade hon inte det hon hade lärt utan att. Och så brast det hela och sa nej. Nej, jag får det inte till. Vad är det du håller på med, säger han. Ja, du skönner det att jag la märke till dig direkt jag kom till skolan här. Men jag tänkte, du är ju icke intresserad i en sån som mig. Och så tänkte jag att jag skulle imponera på dig. Se något klokt, något konstnärligt, något verkligt starkt. Men så ser han på honom. Du håller på att ödelägga alltihop. Hade du kört det teater en gång till hade jag aldrig ringt mer. Du skönner, det är icke dina teaterevnen jag är intresserad i. Det är dig. Det är dig jag är glad i. Och det vill Gud pröva att säga till dig ikväll. Med din brist, med din skröplighet, med det som är gott i stycker, med det du icke fick till, ja, ändå din synd och dina nederlag. Gud älskar dig. Icke det du borde vara. Men akkurat den du är. Och visst det nog sker igen och jag sätter mig ner och ska läsa att det kommer någon dumme tanke, så säger jag, käre Gud, det här är mig. Sån är jag. Kan du göra något med en slik? Så säger Gud, detta har jag väntat länge på. Och få snacka med dig. Det är dig jag är intresserad i. Icke den du borde vara. Hvis du ska kämpa med det du borde vara, får du göra det hela livet. Du kommer aldrig att få kontakt med Gud. Men bara säg, det här är mig, Gud. Hjälp mig att förstå att akkurat slik jag är jag älsket av Gud. Det öppnar nya perspektiver. Herrens ånd kom över Gideon och han blåste i basunen. Det betyder i klartext, det är krig. När basunen lyder så visste de vad det gällt och så begynner de att samlas. Från Aser, Zebulon, Naftali, Manasse, de kom från den ena stammen efter den andra. Man skulle tänka att nu måtte han känna sig trygg med så mycket folk. Men han visste fienden var starkare. Och det han lurte på, det var, jag må ha förstått det fel. För han såg ju många flinke i Israel. Många dyktiga strateger och generaler och ledare. Jag menar, ska det bli väckelse i bygda min? Det kan ju inte vara mig han ska bruka. Och så säger han, Gud, jag lurer på om jag har skönt detta här rätt. Jag vill gärna vara med. Bara inte ha så mycket ansvar. Nu lurer jag, för att vara säker att jag har skönt det här rätt, jag kommer att lägga ut lite ull. Och så vill jag att den ska vara blöt. Och så ska det vara tört runt omkring. För det är ju nog så ovanligt. Regnar det på ett sted, regnar det gärna på annat. I vart fall på en liten fläck i mitten. Och så får han det svaret. Och det är ett starkt bilde. Det är en stark anskuelsesundervisning. Jag vet att det är ett historiskt dokument som berättar om något Gud sa till Gideon vid den tidpunkten. Det är en sida av saken. Samtidigt är det en anskuelsesundervisning. Och det berättar oss att Gud är helt oavhängig av alla yttre omständigheter. Det kan vara så tört det vill runt omkring. Så kan det strömma av liv i ulldotten. Jag är inte avhängig av en grej arbetsplats. Jag är inte en gång avhängig av att ha det grejt hemma. Eller i menigheten. Visst vi har det så ska vi tacka Gud för det. Har vi det grejt på arbete eller hemma eller i menighet. Tack Gud för det. Det är mycket att tacka för det. Men visst du inte har det, finns det, är det ingen undskyldning till att inte leva ett rikt liv. Det har tagit mig många år att uppdaga det. Jag hade så många undskyldningar för mitt törre åndliga liv. Klart, jag skulle ha varit så mycket åndligare och stärkare visst jag hade gått i en mer levande menighet. Visst inte hade varit så törre och så dumme och så lite åndlig och så. Jag vet inte vad det var. Det tog lång tid för jag skönade att jag var värst. Och så besvärlig som det var där hemma, inte sant? Det skulle varit helt annorlunda hvis jag hade ett annat hem. Och så på arbete. Det är alltid någon som är vansklig där också. Så säger Gud, det är fel. Du är inte avhängig av alla dessa yttre förhåll. Ulldotten kan vara full av vann. Ja, det var lite ett mirakel. Jag tänker nog det stack i han när han klämte på han. Och så fyllde han en hel skål. Tänk när du får mer i skålen. Då det som är i skål är större än vad ulldotten är. Då är det vannsamling. Men så tänkte han att man vet ju aldrig. Tänk visst det är någon som har lagt den ut. Det går ju an det i törr mark att lägga ut en blöt ulldott. Han kunde ju ha tänkt på hur mycket vann det var i han. Så det har varit ett under nog. Men så sa han, jag vill göra det en gång till. Och så lägger han ut ulldotten och så säger han att den ska vara törr och så ska det vara blött runt omkring. Och så gick det så. Och det är också ett startbilde som säger oss det. Och det är väldigt allvarligt. För jag är rädd att det är många kristna som har det slik. De är med i en menighet. De är kanske till och med aktiva. De kämpar och de läser och de ber. Men det hjälper ingenting. Vår mye åndsvälsignelsen är strömmer runt omkring dig. De är likeväl missförnöjd. De är på en eller annan måte icke mottaglig för välsignelsen från Gud. Det är så urättfärdigt allting. Det dropper på den och det dropper på den. Och här dropper det ingenting. Kan icke glädjas över regnskylle som kom där. Kan icke glädjas över regnskylle som kom där. För de ser bara inåt. Och det är ett dubbelt bilde. För det är ett bilde som också kan vara positivt. Det är ett bilde som säger oss att det går an att leva mitt i denna världen utan att bli fyllt av världen. Halleluja. Det går an. För Guds ord säger att han kan bevara våra tanker i Kristus Jesus vis han får lov. Får han lov till det hos dig? Eller lär du andra ting gripa tanken och så skyller du på din dåliga natur? Ja, vi har många undskyldningar, vi har det. Kära vän, be till Gud och ge icke upp. Och får du icke svar, fortsätt att be. Vänd dig till Gud. Och be Gud om hjälp att forma bönerna. Säg Gud, ställ med mig så jag får de rätta behov. Du må skapa genom ditt ord mina bönner. För ellers kretsar det hela omkring mig. Du har makt till det. Jag tänker på kvinnan där vid Sykars brunn. Jag ska ta tid och slå upp det. I Johannes 4. Hon blev lite chockerad. Hon gick en tid på dagen när hon var säker det inte var någon där. När det var som hetest på dagen. Och jammen. Så uheldig. Jag sitter igen där. Och det är för sent oss nu. Och så ser hon på klädstrakt att det är en jöde. Det kunde inte vara värre. Jöder föraktet och hatet samaritaner. Och samaritaner hatet och föraktet jöder. De snackade inte samman en gång. Och så ber han om vann. Det är helt uhört. Det är slik att hon följer att jag måste upplysa den här mannen om vem jag är. Undskyld, säger hon, du kanske inte har skönt det, men jag är samaritaner. För en jöde kunde inte dricka av ett krus en samaritaner hade tagit i. Det var urent. Ja. Men du ser, han som sitter här, han blir inte urent och smittad av att röra vid en synder. Det är syndaren som blir rent, det går andra vägen där. Vi blir lätt smittade av tingen, men inte han. Och så säger hon, jag tror inte du vet vem jag är, för jag är en samaritaner. Du. Jag är så överraskad, ber du mig om vann? Ja, säger Jesus. Det är bara småtteri att jag ber dig om vann. Hade du känt Guds gave, så hade du bett till mig. Och det är klart, när hon, samaritanen, kommer där och ser jöden som sitter där, vill hon aldrig drömma och be han om något, för hon vill aldrig få något. Hon blir så överraskad att han ber om något. Ja, men inte bara det, säger han. Kände du Guds gave? Ville du be till mig? Och jag ville ge levande vann. Ja. Och jag vill gärna säga det. Kristen eller icke kristen. Det är inte det som är poängen för mig. Jag vill bara säga det att jag känner Gud lite. Hoppar att lära känna han ber. Men jag känner han så mycket. Att jag vill säga sån. Kände du Guds gave så bad du. Det är det Jesus säger till honom. Kände du Guds gave och visste vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, så hade du bett han. Kände du Guds gave, hade du bett. När vi icke ber är det för vi känner icke Guds gave. Vi förstår icke hur god han är. Vi har ett felaktigt gudsbilde. Vi tror vi kan bara få det vi har fått tjänt. Så nytter icke att be till han. Ska säga det, kände du Guds gav? Och om Gud fick uppenbara nu och bara det. Sannheten i Johannes 4 där. Så ville du bruka kvällen ikväll till att läsa och be istället för att sitta framför fjärnsyn. Kände du Guds gav? Det är inte en anklag av denna dame. Nej. På ingen måte. Tvärtom. Här som man säger, åh vad jag önskar att du kände Guds gav. Så det liksom öppnar slussen och bad till mig. Så jag fick ge strömmar av levande vann. Men så kom ju den där tanken. Detta här hade han aldrig lovt visst han hade visst vem jag egentligen är. Så ser Jesus att det är bäst att skrälla av det. Och så sa han, kall på din man. Hon prövar sig med en halvsanhet som är en nödlögn. Jag har ingen man, sa hon. Där kommer icke Jesus med en moralpreken och säger att ska du se som har haft fem män? Icke den tona. Det är hans efterföljare som driver med. Jesus han säger, där snacket du sant. Han tar tag i det enaste positiva som fanns hos denna dame. Hon snackar sant vid detta tillfälle. Och så säger han, där snacket du sant. En slik erkännelse hade hon aldrig fått de sista 10 åren, det kan jag lova dig. Och så kommer den profetiska uppenbaring. För 5 män har du haft. Och den du har nå, han är icke din egen. Det är din förfärdeliga situation. Tänk, han vet det. Han vet alltihop och likeväl tillbyr han mig och säger, visst du kände mig så bad du och jag skulle ge levande vatten. Jag läste en kommentar över det och jag måste säga att jag alltid är lite tungt att se emot kloke och folk som vet mycket mer än en själv och som är både lärte och, men jag kan inte hålla med bara för det. För i kommentaren så skrev man det att hon trodde att han snackade om vatten i brunnen. Men det trodde hon inte. Hvis man säger det så känner man inte den judiska historien och tradition. Han snackar i bildspråk och hon svarar i bildspråk. Det är därför hon säger det att levande vann. Hon visste det var evig liv. Och så säger hon, Jakob, trosfadern har gravt den här brunnen. Men Jakob, han kunde icke lova någon evig liv. Vem är du? Är du större än Jakob? Ja. Jo, hon har skönt det. Hon har det. Jag hoppas du skönner det ikväll också. Jag har icke den profetiska gaven jag, att jag kan se hur det ser ut på insidan, men det är heller icke nödvändigt. Jag representerar han som ser det. Och i hans ärende som hans sändebud säger jag till dig, bara snack sant med mig, så är allt det andra löst. Du må vara den djupest fallne. Du må ha gjort det mest förfärliga ting. Du må ha sviktat så grovt att du tör inte att snacka med ett annat människa om det. Jag vill snacka med Gud om detta. Och la han röra vid dig så du kan höra när Gideon blåser i basunen. Det vill säga han kallar till kamp mot en övermäktig fiende. Och vi tar inte upp kampen för det att vi har blivit starkare, men för det att han går med oss som allerede har vunnit seger. Att han blåser i basunen, det betyder också kompromissets tid är förbi. Det är Jesu budskap till ditt hjärta ikväll. Så upp till dig vad du tänker göra med det. Jag kan inte tvinga dig. Men like det som rör vid ditt hjärta förhärda dig genom att du icke gör som Guds ord säger. Begynn om igen. Låt det ske något nytt i livet. Och du ska få erfara att han håller det han lovar. Han gör det. Jag har mycket papirer men jag har vanskligt för att komma in i det. Så vi får väl bara gå vidare. Det är en ting till med det här med ullen. Hvis vi icke tar Guds ord allvarligt, då blir vi såna där som när det regnar och är blött på marken, då är ullen blöt. Och när det är tört på marken, då är ullen tör. Och då blir vi icke något tegn för de stackars vantro som bor runt omkring oss. Må Gud få göra sitt mirakel i ditt hjärta. Och det här blir så viktigt och stort för dig. Att du kan få uppleva i ditt liv dessa vandströmmar. Som kan strömma till oss när allt runt omkring har torkat in. Därför att den viktigaste kanalen är öppen. Jag ska gärna erkänna det att jag förkynner ingen lyckereligion. För jag har grått mer efter att jag blev frälst än för. Har det. Det är perioder, vart ting i livet som Det har varit mer och mindre tungt att bära. Och av och till hade jag haft lust att ge upp livet. Men alltså, jag är väldigt glad för det nu. För det avslöjade hur eländig jag var. Det gjorde det. Du skjønner, i många år så sa jag, gläd dig i Herren, gläd dig, sa jag. Och visst det någon inte gladde sig, så slog jag nästan i huvudet. Var nästan en anklage, vet du. Ja. Och jag trodde faktiskt att jag glädet mig i Herren. Men jag glädade mig allt han välsignade med mig och gav mig. Men så begynte han att plocka fram med det ena och det andra. Tills hjärtat var nog så svårt. Och så kom han och sa, gläd dig. Och så sa jag, Herre, driver du gön med din tjänare? Nej, men sa Gud, är inte jag kvar? Är inte Herren när? Eller är det inte i Herren du har din glädje? Nej. Nej, det var inte Guds fred jag hade. Jag var nog frälst. För det är var och en som vänder sig till Jesus. Han är salig. Har du vänt dig till Jesus så är du frälst. Men du skönner det att vid sin fostring har Gud gitt mig något jag inte hade för. Och det är den fred som övergår all förstånd. Jag ska inte pröva att förklara den, för när du prövar att förklara för andra det du inte själv förstår, där blir det rotet. Jag får bara be om att Gud uppenbarar Noa detta i ditt hjärta, och vill avsluta med att säga det ikväll. Gideon blåste i basunen och folk strömmade till, och så bad han om ett tegn. Och Gud svarte på tegnet, för Gud visste att hvis jag svarar på detta tegn, så kommer Gideon att dra ut i striden uansett vad det kommer till att kosta ham. Ja. För hvis han inte hade dratt ut i striden likväl, fanns ju ingen grund att svara på tegnet. Min vän, sätt inte ditt fokus på tegnet, men på Gud och fällskapet med Gud, så ska det nog ordna sig med tegnet. Och min vän, jag vill se, det finns en fred som ingen yttre omständigheter i denna världen kan beröva oss. Det finns ett lys som ingen storm i denna världen kan slukke. Det betyder icke att jag aldrig gråter mer. Men mitt i det bitteraste tårer kan jag se detta lys. För det är Guds. Och min bön är att du skulle få se det. Husker du inte något annat från ikväll? Husk det här. Kände du Guds gave? Där ville du be. Och han vill ge. Amen. Vi tackar dig att du var så varmhjärtig och fortsatt är. Du sa till Peter det att du kommer att svikta. Och det sa du för det att när han hade fallit, så kom djävulen och sa att hade Jesus visst detta hade han aldrig kallt dig. Och Juda, sa Peter, detta sa han för bara någon timme sedan. Han visste det, han. Eller någon kvinnan kom in i byen, så ville de ha sagt, tror du Jesus ville ha något med dig att göra, visste? Han visste vem du var. Och Juda, säger hon, han sa mig akkurat allt. Mon han icke är Messias, kom och se. Tänk Jesus, väckelsen i Samaria. Där brukte du ingen av apostlarna, men en prostituerad dame. Förakta alla, men hon fick möta Jesus. Herre, ring in i vårt hjärta ikväll och si, åh, kände du Guds gave? Där ville du be. Amen. Ska vi synge samman på nummer 119?